Det här är politikens frågepodd.
Vad var egentligen valstugereportaget?
Fast jag tror inte att det är den viktigaste frågan.
Men om jag tror det, vad svarar du då?
Vi testar någonting nytt, nämligen att låta gäster på våran livepodd spela in frågor till politiken.
Jag heter Carl Broman. Min fråga handlar om, får se, den nämndes här på själva livepodden, om man säger det så. Den var 2002 och hette valstug, det var någonting valstugs...
Valstugereportaget.
Valstugereportaget, exakt. Och som, någon som inte fanns 2002, så undrar jag lite, ja men, vad hände och lite, vilka konsekvenser hade det? Jag kommer ihåg att, konsekvenserna varade ungefär ett halvår, sa ni. Så det skulle vara mycket intressant att veta mer om. Tack så mycket.
Åh, vilken underbar fråga.
Och vilken underbar reality check för en som inte var född då. Kul att den nya generationen väljer oss som källa, och också skam på oss att vi inte tar vårt folkbildande ansvar och liksom berättar i varje gång vi refererar till någonting vad det egentligen var. Men nu har vi chansen att fördjupa oss.
Får jag göra något hemskt? Får jag läsa högt ur en text av mig själv?
Vi alltså kan det, inte hindra dig. Jag vill inte hindra dig.
Det får man ju egentligen inte.
Bara om du använder lite inlevelse som det ska läsas, så att folk lär sig hur du vill ha betoningar.
Och om Tove lägger på lite ljud under.
Vår producent, kan vi få lite ljud under? Det var en gråblå torsdag en månad efter valet, och mannen med den andprydda slipsen stod på rådhustrappan en stund och svor över regnet. Under armen hade han ett kuvert i vilket han placerat 6 stycken papper, försvarstalet till partistyrelsen. Han gick Nya Boulevarden ner och väntade på grön gubbe vid Tivoliparken. Kavajen blev blöt, glasögonen immade, och på nästippen samlade sig vattnet till en droppe. Men det paraply som Christer Ewe dinglade med som käpp, det ville han inte fälla upp. Det är skämt, sa han. Några veckor tidigare hade han i tv sagt att muslimer är bra på 2 saker. Att göra barn och att utnyttja systemet. Han hade inte trott då att Janne Josefssons kamera hade varit på. Det skämdes han inte för. Han vägrade istället avgå, trots att någon hade räknat ut att över hälften av partiets tapp i valet, ner till katastrofala 15,2%, berodde på att han och andra moderater hade varit flyktingfientliga på bästa sändningstid. Men Christer Ewe bet sig fast, varpå partistyrelsen hade inlett ett uteslutningsärende. Bedömningen var enkel. Skiten behövde bort. Alltså inte Ewe så mycket som hela frågan. Man gjorde mätningar. Folk var vansinniga, visade sig. Siffrorna fortsatte sjunka. 14%, 13% i opinionsmätningarna. Det fanns ingen botten. Partiet kunde utraderas. Invandringsfrågan måste bort. När Christer Ewe kom fram till Kristianstads moderatavdelnings partikansli var han dyngsur. Han tryckte koden 8001. Den fungerade inte. Inte på andra försöket heller. Han skulle bara lämna in sina papper på partikansliet. Få dem slussade till partistyrelsen, som han hoppades skulle läsa och förstå. Förlåta honom. Men de hade redan bytt kod. Och han var inte informerad.
Åh, applådera Maggie! Applådera Maggie!
Tack Henrik, det är bra att jag har någon supporter i den här podden.
Nej, men jag tänker på stackars Carl Broman här, som fortfarande inte vet vad valstugereportaget är för någonting. Men det här var
fanns inte allt. Det här är mitt porträtt på Christer Ewe.
Var publicerades det här?
I många tidningar.
Vadå, för det var en TT-text eller vad fan?
Nej, jag studerade ju fortfarande vid den här tiden. Och då skulle man, det här var ju då, om vi ska ta det, det var ju valet 2002. Mm. Uppdrag granskning, åkte runt i valstugor. Först pratade om med folk med dold kamera om invandringen och invandrare.
Jag kan inte säga att muslimerna är de som är skötsamma.
De är utrymme, lite fult kan jag säga. De är duktiga på att föda de här barnen liksom, utnyttjar vårt system.
Och såg liksom vilka hänger med när man säger det är ju ett problem att de beter sig så här och vad har ni för invandrare här och vad tycker du om det och vilka gick med i det snacket.
Han spelar ju faktiskt en roll, reporten. Han spelar en man som bor i ett område där har flyttat in många invandrare och så går han, och det handlar väldigt mycket om den debatten kring om det här var etiskt eller inte. Efterhand handlar om att han själv går in och säger liksom invandringsfientliga saker.
Han provocerar fram.
Precis. Det fanns ett provokationsmoment som man kunde så att säga som politiker då nappa på eller argumentera emot.
Och ska vi säga
två att, personer argumenterade emot enligt Uppdrag granskning. De andra nappade.
Och sen så konfronterade man då efteråt med öppen kamera. Och det blev ju ganska effektfullt. Och det här publicerades ju mycket kort före valdagen 2002.
Och konfrontationen var ju också lömsk, för att då var det Janne Josefsson som kom in och sa vad tycker du om muslimer, Christer Ewe? Och då pratade han om
jag känner inte så många muslimer så jag kan inte uttala mig om det. Men det jag vet om de muslimer som finns i Kristianstad att många försöker verkligen.
Så säger han, är du säker på att du tycker det? Om jag säger att jag har pratat med en person som säger att du sa något helt annorlunda, nej det har jag aldrig sagt. Det har jag aldrig sagt. Nej, men han hade också en dold kamera på sig. Så att Janne Josefsson har själv beskrivit hur han liksom får dem att så här, hänga sig själv mer och mer och mer innan han då berättar att de sitter på materialet.
Klassiskt Janne. Var det någon som blev arg på Jannes metoder?
Oh ja.
Ja, alltså det här, och det han säger ju i frågan här, Carl Broman, att debatten pågick i ett halvår, eller konsekvenserna pågick i ett halvår. Men det jag sa på scen som jag menade, som kanske inte var så tydligt om man inte känner till vad valstugreportaget är, men det är att det, i ett halvår pågick en debatt kring journalistiken och metoden. Alltså, är det här, alltså Wallraffen är ju en kontroversiell metod.
Atombomben, eller vad ska jag säga, det är vårt yttersta vapen.
Och här tillkom ju då, alltså om man jämför med Kalla fakta till exempel, de var ju väldigt noggranna med att de inte skulle provocera fram någonting. Deras reporter deltog ju ganska lite i samtalet på redaktionen. Men här går ju Uppdrag granskning verkligen in och provocerar fram. Och det var det som flera politiker sen i efterhand sa, att liksom, det här är inte vad jag tycker egentligen.
En annan invändning var ju att det var ju inte partitopparna som man fann och fällde i det här, utan det var ju viktiga kommunpolitiker och regionpolitiker, men ungefär på den nivån. Christer Ewe var ju då en ledande moderat i Kristianstad.
Han var väl ordförande i Kristianstad?
Ja, så det var ju inte som att det var verkställande utskottet heller.
Nej, och sen fanns det också en diskussion då, det här publicerades ju samma vecka som valet. Och det fanns ju också en diskussion om vad det är rätt att göra det. Och också Uppdrag granskning fokuserade ju väldigt mycket på Moderaterna i sitt reportage. Moderaterna, det finns också personer från andra partier med.
Ja, men det fanns ju socialdemokrater med.
Och kristdemokrater. Men Moderaterna var ju det tyngsta fokuset. Och Moderaternas gruppledare, kan det vara det? Per Unckel. Kan han ha varit gruppledare?
Ja, kan han ha varit då.
Han krävde att få se hela råmaterialet, för att Uppdrag granskning försvarade sig ju då med att säga att de fokuserade så mycket på Moderaterna för att Moderaterna skilde ut sig. Att det var många fler moderater som gjorde det här än från andra partier. Och då krävde de att få se råmaterialet också, se så att de inte hade fulklippt. Och det vägrade ju Uppdrag granskning. Det blev också superanmält till granskningsnämnden, men friat. Och UG vann både Stora journalistpriset och Guldspade.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
Och lilla jag då.
Ja.
Jag är...
Tillbaka till hur det påverkade.
Alltså, kan inte behandla om mig någon gång?
Okej.
Jag åkte ner efteråt. För man skulle göra någon slags sån uppgift i skolan. Skriva någon slags... Jag tror det var så i alla fall. Åkte ner till Kristianstad och följde och porträtterade Christer Ewe. Som ju då blev huvudpersonen.
Symbolen för...
Och hans kamp för att få vara kvar i Moderaterna och få upprättelse. Och eftersom ni undrade var det publicerat, det där sålde jag sen till... På den tiden fanns det fortfarande landsortstidningar som hade featurebilagor. Sålde jag, publicerades i Från norr till söder. Täckte jag Sverige med min historia om Christer Ewe. Christer Ewe var ju till slut tvungen, jag vet inte om han blev utesluten eller om han själv lämnade Moderaterna. Men han bildade ju sen nytt parti. Alltså han, eller hoppade på sjukvårdspartis svängen. Som ju fanns.
Jag måste också bara, innan vi går vidare in på konsekvenserna av detta, så måste jag bara berätta att det var också en diskussion på Publicistklubben om de här arbetsmetoderna, och jag hörde ett så roligt klipp i medierna.
Det hade varit bättre om vi hade använt andra metoder för att försöka
få fram. Du säger ju för fan att det inte hade gått att få fram på annat sätt.
Förmodligen.
Nej.
Förmodligen. Och då är det... Men du testade ju aldrig heller.
Såg du inte? Jag gjorde ju Adaktusson-intervjuer också med dem, och då såg du väl resultatet.
Det är ändå två liksom väldigt tunga SVT-profiler som ryker ihop.
Det är sån man måste älska det. Underbar mansfight det där. Alltså det, de var ju verkligen de två alfahannarna för två olika skolor. Så en underbar debatt.
Och de, precis. Hade andra roller där. Det är ju intressant då, för att som jag sa, andra partier och kanske framförallt Socialdemokraterna också liksom avslöjades med det här dubbelspelandet. Men det är väldigt tydligt att i slutdebatten inför valet 2002, när det också är lite andra företrädare som sitter och pratar om den här frågan, så är det Moderaterna som är verkligen udden är riktad mot när det gäller valstugereportaget.
Det handlar ju inte om de frågorna, utan det handlar om ska människor få leva på lika villkor? Har människor lika värde och rätt att ställa samma krav? Alla som är arbetslösa ska ha ett arbete. Alla som saknar bostad ska ha en bostad. Ska detta bli möjligt så får vi ta ett gemensamt ansvar. Det kan aldrig vara ett problem vilken bakgrund och vilket ursprung en människa har.
Göran Persson.
Jag kan hålla med om väldigt mycket om det Gudrun Schyman säger. Allt. Och jag blir rädd när jag hör Bo Lundgren. Inte därför att jag skulle vara oense om vikten av att människor sätts i arbete. Men att du så lätt halkar in där och slätar över de här dumma uttalandena som har fällts. Vi måste ju också ta avstånd från diskriminering. Vi måste ta avstånd från de som uttrycker den här typen av värderingar. Och vi kan aldrig säga att det beror på att man lever i ett samhälle som präglas av arbetslöshet eller utanförskap. Det är vår uppgift och skyldighet att göra.
Bo Lundgren.
Det är självklart, och jag har mycket klart markerat att när det gäller Moderata samlingspartiet så finns det ingenting som kan tolereras när det gäller den typen av åsikter, uttalanden och motsvarande. Och det hoppas jag, och det tror jag att Göran Persson också gör vad gäller socialdemokratiska valarbetare.
Ja, det är verkligen historiskt, den där debatten. Alltså, dels den lilla saken att Bo Lundgren ju kom från Kristianstad. Där då symbolen Christer Ewe också kom ifrån. Och sen att alla måste dra ett streck. Här ska vi inte gå över. Och så ser man liksom 20 års migrationspolitik i backspegeln.
Och det, för det är ju en sorts tolkning utav effekterna av valstugereportaget. Att dels ledde det till Nya Moderaterna. Men också ledde till att man kunde inte ha en hård migrationspolitik, uppfattar vissa som, för att det skulle kopplas ihop med rasism och främlingsfientlighet.
Alltså att Bo Lundgren tvingas ju sen bort av Fredrik Reinfeldt och hans gäng, eller av sitt parti, Fredrik Reinfeldt och hans gäng, tar över och skapar Nya Moderaterna. Janne Josefsson har själv sagt att han flera gånger blivit tackad av moderata ministrar som har sagt att utan valstugereportaget hade vi inte kunnat göra det här under Reinfeldt-åren, att det var därför.
Och då blir ju motsvarande då att, ja, och det betyder att då lämnar Moderaterna högerflanken öppen och skapar, genom att inte våga prata om de här frågorna, genom att liksom överlära liksom så här, erfarenheterna. Nu pratade folk väldigt öppet och frankt här om invandringens konsekvenser, och nu är det PK som gäller, då det var det som gav SD sin chans att växa.
Men är det verkligen det man ser här? För jag menar, det tydligaste man ser i valstugreportaget och partiledarnas respons på det är ju att det som Moderaterna liksom ofta anklagas för att ha skapat under Reinfeldt-åren, det fanns ju redan här. Alltså det fanns en åsiktskorridor här väldigt tydligt. De säger liksom verkligen tvärt emot på kamera jämfört med på dold kamera. Alltså de får fråga om den danska flyktingpolitiken och sitter och säger att, det säger Christer Ewe också, att det vill vi absolut inte ha här. Och sen på dold kamera säger han att det verkar jättebra det som sker i Danmark. Och alltså,
så att egentligen fanns redan.
Så är det ju, liksom, den tiden är ju, det som Reinfeldt idag ofta får kritik för att ha skapat i Moderaterna fanns ju uppenbarligen redan här. Människor gick och bar på åsikter som de kände att de inte kunde uttrycka offentligt. Vissa av de här är ju också grovt rasistiska, vissa av sakerna som sägs. De pratar ju också om liksom, olika typer av invandrare, vilka som är då bra och dåliga invandrare.
Saken till att Uppdrag granskning överhuvudtaget valde att göra det här. Jag tror att Janne Josefsson och Lars-Göran Svensson som gjorde det efteråt beskrev det som att det var en ganska sent uppkommen idé och ganska spontant gjord. Jag tänker att det har att göra med, alltså, att i 5, 6, 7 års tid så hade det ju funnits en stor strid i de två då stora svenska partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, om den så kallade järnaxeln, alltså att Socialdemokraterna och Moderaterna gemensamt hade hållit en restriktiv och kontrollerad migrationspolitik. Och den kom ju underifrån från de båda ungdomsförbunden. Människor som vi idag känner igen i svensk politik. Alltså SSU då var ju Mikael Damberg och några till. Och MUF då var ju Gunnar Strömmer och några till. Och de drev ju mycket hårt internt att det här skulle förändras. Så det var ju bakgrunden och hade ju redan skett. Det här blev ju ett avstamp där man i det moderata partiet inte kunde hålla emot längre.
Efter det här kommer ju också påskuppropet och krav på flyktingamnestin och...
Nej, det är liksom det goda, det är kyrkor, det är...
Kyrkor och Alf Svensson hand i hand.
Folkpartister, miljöpartister, vänsterpartister och säger så här, nu är det dags, sluta, vara cyniska, ni cyniska maktpartier, nu gäller det att se människan och vara
alltså,
god.
Alltså, tänk om man hade haft dold kamera hos Sverigedemokraterna då. Alltså, Jimmy, Björn...
De var också Kristianstad.
Ja, de var ju i trakten åtminstone. Alltså, han hade fortfarande inte blivit partiledare. De ledde väl i alla fall ungdomsförbundet, eller precis tagit över det då. Hur såg de och tänkte på det som hände då? Det skulle vara så roligt att ha på band.
En som också var i Kristianstad då och var moderat ung politiker var ju Maria Malmö Stenegård som kommer därifrån, alltså migrationsministern. Och hon har ju...
Var på Christer Eves sida hela tiden,
eller? Hon har ju många gånger pratat om hur problematiskt det var i valet 2010 för att man inte fick prata om migrationspolitiken medan alla väljare ville göra det. Nej, men jag frågade faktiskt henne en gång, men det här är ganska länge sedan, men för ett par år sedan när jag intervjuade henne så frågade jag henne vad hon tyckte om valstugreportaget. Och hon var aktiv i MUF då och sa att nej, men det var ju rasistiska kommentarer som jag aldrig kommer försvara. Det är något annat än att se problemen kopplade till en hög invandring och bristande integration. Och jag tror att från 2002 framåt så har det hänt väldigt mycket. Vi har sett en mycket större invandring, så nu är problemen uppenbara.
Mm. De där männen och kvinnorna i valstugreportaget som hängde med när det var dold kamera, de skulle ju säga att problemen var uppenbara redan då. Och det kanske Maria Malmö Stenegård också skulle sagt om du inte hade haft en bandare på.
Medierna i det där reportaget som vi lyssnade på från innan så sökte de upp, många har ju, alltså Christer Evel lever till exempel inte längre, men de hade ringt upp flera av de andra och möttes av jättestarka reaktioner. Någon som började gråta, någon som blev jättearg, flera som sa att deras liv hade blivit förstörda efter valstugreportaget, att de hade blivit av med vänner och ja, det verkade väldigt känslosamt.
Mm.
Som sagt, ett valstugereportage som om du är född efter 2002 eller bara inte hade full koll på det, så kanske du blev lite mer sugen på att förstå vad det var, hur mycket det kanske ändå påverkade svensk politik.
Dock måste jag säga, mycket mer debatt då om metoderna än vad det har varit efter Kalla fakta faktiskt.
Har du fler frågor om journalistiska metoder? Eller ännu hellre om något val som är bortglömt. Skicka då den frågan till
svd@politiken.svd.se. Han kan inte det.
Tack Henrik.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare Lisa Irenius.